Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Det är en flopp om det tar stopp. Finns inget annat val än en semifinal. Vågens damer pryder kontoret i grönt och vitt. Flaggan är hissad och Rögle gör sitt. I Karlstad skiner inte solen när Rögle intar förarstolen. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Säsongen lever efter många om och men så tog sig ju Rögle som väntat på förhand. Det blev inte som väntat under tiden till semifinal mot Färjestad och vi ska försöka här nu i veckans Röglepodden denna onsdag lunch att reda ut varför det var så svårt, varför Rögle lyckades lösa det till slut och ganska mycket mer. Linus Hallin och Daniel Roth.
Ja, gott att se er. Det har man i sig gjort ganska mycket sista dagarna.
Igen, tänkte jag säga.
Ja, verkligen.
Resten av kollegorna på redaktionen har man inte sett sedan det var vinter ute. Men er tre har man ju inte blivit trött på, men umgåtts väldigt mycket med och haft roligt med.
Du startade ju upp den här hälsningsfrasen till mig idag när Linus inte var inne. Hej, du har växt, hjälm.
Ja, så brukar man säga till barn om man inte har sett dem för länge.
Jag vet inte hur jag ska tolka det. Jag försöker ligga i med min träning, men
din härliga aura har växt bara, inte du.
Ja, sen äntrade Linus in. Och sömndrucken, eller?
Ja, lite faktiskt. Haft en, förutom sent jobb igår, en lite halvtuff natt med småbarn hemma. Så att jag har inhalerat några koppar kaffe nu och känner mig däremot betydligt starkare. Så att jag är på gång. Jag är glad att vi samlade alla tre också.
Imponerad, ja, mycket, mycket.
Det blir lite speciellt så här års när 20 gossar i hjälm styr ens liksom tillvaro. Om de åker till vänster så får man livet tillbaka och om de åker till höger så är de närmaste 2-3 veckorna helt inrutade i detalj.
Jag trodde först att det är 20 gossar och hjälm som styr din vardag. Jag tänkte bara bestämma hjälm över det nu.
Nej,
så det kanske, kanske är en av de 20 gossarna.
Ja, precis.
Hjälm är grym på mycket men inte på att styra upp mitt liv.
Oh, yeah. Och inte att spela hockey heller. Det har vi sett på företagshockeyn.
Men du har en vinnarskalle, den
såg
vi.
Det har jag. Det såg den stora publiken också.
Mycket dump and chase på dig, Hjelmen, när vi spelar den.
Det är en speciell tid för oss också. Vi lever går in i någon slags hockeybubbla. Linus, du är inte sugen på att åka till Oskarshamn på en weekend snart?
Nej, jag har varit där 3 gånger på 8 dagar. Så att, det är inte första, liksom, de är inte etta på sommarens semesterresmål, i alla fall inte på min lista.
Karlstad kanske?
Ja, det blir det på måndag ju. Så att vi får se.
Inte bara på måndag, det blir fler resor.
Ja, minst två. Så att det blir skitkul. Det var länge sedan jag var och bevakade hockey i Karlstad och det verkar ju vara ett jäkla drag där också. Vad gäller intresse och så. Så att, vi har mycket att se fram emot. Men vi kommer väl dit. Vi ska väl starta med det som har varit, gissar jag.
Ja, tror ni att våra kära lyssnare kanske vill höra lite mer om Rögle än om våra liv- och semesterplaner?
Nej.
Nej, fortsätt att berätta igen om dina. Nej, men så är det. Vi ska väl grotta ner oss i den här 7 matcher långa dramat.
Ja, jag pratade med en av er. Du lyssnar säkert nu också. Och du trodde ju att om Rögle skulle åka ur kvartsfinalen så skulle vi inte få så många lyssnare i veckans avsnitt av Röglepodden. Men om Rögle skulle vinna, det här var inför matchen då, så skulle vi kanske få rätt många lyssnare idag. Så jag gissar på att vi kommer att ha ganska många med er. Så vi vill ju ge er så mycket vi bara kan nu. Verkligen se på himlen som ja, att det är liksom the limit.
Ja, men det, nu den här tiden på året, 7 matcher lång kvartsfinalserie med stort drama för Rögle mot Oskarshamn och sen då Färjestad som väntar en semi redan på lördag. Det är ju
skapligt påskägg det.
Exakt. Och det är ju, vi pratar om att vi är inne i den här bubblan liksom, och det är ju sjukt roligt på alla sätt. Jag hoppas att alla ni som lyssnar har märkt det. Vi har liksom skrivit upp vår bevakning av Rögle på vår sajt och även i tidningen med live-rapportering från träningar och matchvärmningar och tv-studio efter alla matcher och sådär. Så att jag hoppas att alla ni som lyssnar är med oss hela vägen på den här slutspelsresan.
Precis. Ska vi då vända tillbaka lite grann och se på hur det faktiskt har varit för Rögle i kvartsfinalen. För vi har skrivit upp det att det är semifinal trots allt.
Ja, men det känns, det vi pratat om innan, det Rögle var storfavoriter i den här serien och alla räknar med att det skulle bli förgrätt kanske i matcher. De har fått en betydligt tuffare resa till semifinal än vad alla trodde. Min känsla är att det här stora favoritskapet lite grann har tyngt dem. Oskarshamn har på olika sätt bollat dem större bekymmer och tvingat dem att både liksom tänka utanför boxen och tvingat Rögle att liksom stretcha sig till sin limit för att klara detta. Så att, tuffare än väntat och krångligare än väntat. De har hackat sig till semifinalen.
Vilka konkreta problem har vi sett på isen?
Ja, men det är ju, alltså inför match 6 så frågar jag Cam Abbott, eller efter match 5 när Oskarshamn hade tagit ledningen där med 3-2 i match, frågar jag Cam Abbott liksom, är det Oskarshamn som har edgen vad gäller det taktiska, och då...
That's a tough question.
Ja, fick jag till svar. Men de tuffa frågorna ska ju ställas i sådana lägen, såklart. Det är ju vårt jobb. Och inför match 6 då, eller i match 6, så såg man ju, och det är ju inte alltid man gör det heller när spelare och tränare pratar om att de har gjort små justeringar i spelet och sådär för att förändra vissa saker. Men man såg ju det väldigt tydligt att Rögle hade ändrat om sitt sätt att spela, sitt sätt att tänka mot Oskarshamn. Och det gav ju stor effekt.
Vi satt på läktaren i Oskarshamn och så, de dumpar ju inte längre.
Nej, och det var ju, alltså så här, i början av matchen så såg man ju ofta det att Rögle gjorde som de har gjort i stor utsträckning under grundserien. Man dumpar ner pucken och hoppades vinna den där och etablera ett anfallsspel. Och de är ju duktiga generellt Rögle på att vara först på de puckarna. Vinna kamperna i sarghörnen och sen då få lite längre anfall på det sättet. Men Oskarshamn har ju löst den knuten. De har ju ett väldigt, väldigt udda sätt att spela sig ur egen zon. Som egentligen inga andra lag i SHL har. De tar höga risker där, och det har de ju lyckats med under början av matchen, vilket gjort att de har fått väldigt mycket spelvändningar på Rögle.
Och att de är otroligt fysiskt kompetenta.
Ja, ja.
Den fysiska matchen har ju lite gått fram och tillbaka. Rögle har ju i många matcher vunnit puckar för att de är fysiskt starka. Men det visar sig att Oskarshamn var det också. De har ju spelat stenhårt och fått liksom Rögle och bli tokiga på domarna.
Ja, men då match 6, match 7. Vad såg man från backarna? Jo, istället för att korsa röd och dumpa ner och hoppas på att man ska vinna pucken på det sättet. Har man inte haft läge att spela till en medspelare som kommer med fart och kan ta in pucken över offensiv blå kontrollerat, har man istället vänt om. Man har sett det gång på gång på gång att backarna har vänt om, behåll pucken inom laget, har det här puckinnehavet, vilket har gjort att Oskarshamns spelvändningar, även om de fortfarande har funnits där i match 6 och 7, så var de ju otroligt mycket alltså färre.
Jag känns det bara att tycker jag att Rögle började kontrollera det hela mycket bättre. Sänkte risk halten på något vis, så kom mycket mer samlade. Hittade en spelare hellre mitt i banan och kom liksom åkande 2-3 stycken på, lite på linje in i anfallszon, och kunde liksom ta med sig in någon slags spelkontroll i anfallszon på ett annat sätt istället för att börja med att tävla till sig pucken.
Man ser på den helt avgörande matchen för båda lagen då, den sjunde som var på tisdagskvällen, så var det ju, jag vet att jag skrev i mina anteckningar, det var helt otroligt att det stod 1-1 efter första perioden sett till spelet och chanserna. Och sen efter andra så skrev jag att det var ännu mer otroligt att det stod 1-1 efter andra perioden sett till chanserna och den totala Rögle-dominansen. Och sen när de då i början av tredje Rögle inte lyckades få hål igen då, trots powerplay på powerplay, så börjar man ju fundera så här, vart tar det vägen någonstans?
Ja, verkligen. Jag vänder mig till dig, Daniel. Efter, jag tror det var efter att Sjögren hade skjutit i ribban, det var Rögles andra ribbskott i den andra perioden, och så sa jag, oj, nu talar allt mer för att det blir Oskarshamn som tar sig vidare här. Och det kan ju tyckas väldigt ologiskt när det är Rögle som skapar så mycket. Men för varje missat sånt superläge så får ju Oskarshamn, alltså Rögle borde ju få känslan inom laget att okej, vänta, vad är det här? Det här är ju inte vår dag. Och samtidigt Oskarshamn får ju energi av det också och tänker, shit, vi har marginalerna med oss i den här matchen. Får vi bara ett läge så kan vi vinna detta. Och ett läge inför tredje är ju otroligt utsatt för Rögles del. Det är en period, allt kan hända. Ett powerplay hit eller dit. Oskarshamn får träff i sin första kedja. Olofsson och Rostal i gänget gör något oväntat. Och sen så kan Rögle tvingas jaga. Nu blev det ju inte så, men det blev väldigt dramatiskt i slutändan.
De var ju, den kedja med Olofsson var ju Leksands bra i den här sista matchen. De utnyttjade sitt första powerplay. Man kände, får de bara ett till så kommer de att göra mål. Men det, min känsla var ändå att det här med effektiviteten är ju en av de stora punkterna i den här matchserien. För under grundserien var ju Rögle länge det lag som sköt minst på mål och var allra liksom effektivast. De var ju otroligt duktiga på att omsätta chanser i mål i grundserien. Men i den här serien har det ju varit precis tvärtom. Rögle har skjutit otroligt mycket. Men nästan halverat sin effektivitet. Cam Abbott sa det till mig inför någon av matcherna att man låg på 12-13% i grundserien och varit ner på 6. Liksom, det är hälften av målen som är borta. Och det var ju, blev ju nästan som allra tydligast i sista matchen. Man liksom kändes som att hela Ängelholm skulle ha mardrömmar om Tim Ewell hela sommaren. Så därför så kom ju de här sena målen som någon slags befrielse för dem.
Tim Ewell, ja. Han förtjänar ett extra omnämnande som han stod på huvudet om och om igen. Sen har han ju god hjälp av sina utespelare också som bygger den här muren framför. Men i det där var väl fjärde powerplayet för Rögle så kom de ganska långt ifrån varandra i Oskarshamns box och Sar hittade in till Everberg och då kunde inte Ewell stoppa Everberg. Och det som hände där, man såg ju på hela Everberg att det var som hela världens tyngd rasade från hans axlar, från Rögles axlar, och det här unisona ja från all publik, det var ju kraftigt. Mycket kraftigare än vad jag bjöd på nu.
Ja, och intressant att just den här varianten som Rögle gjorde i det powerplayet var någonting som de kom överens om i paus inför tredje och gör något annorlunda i sitt powerplay. Det finns en intervju med Dennis Everberg som handlar till viss del om detta på hd.se också. Han berättade för mig igår efter matchen att de satt sig och kollade video i pausen och kom fram till att om de skulle köra den varianten så kommer det bli någon fri framför mål. Och det var ju Anton Bengtsson. Egentligen skulle det vara tanken att det skulle bli tvärtom. Att det var Everberg som tog en tur ut mot sidan och drog med sig en back. Vilket skulle göra Anton Bengtsson fri framför mål. Nu blev det tvärtom. Vilket gjorde att den här backen då hängde på Bengtsson. Everberg smög in där och blev helt ren. Och det är ju någonting som vi inte har sett egentligen på hela matchen. Att Everberg blir helt fri där. Vi har ju sett honom stångas med både en och två spelare i princip varje byte under 7 matcher. Så att ett taktiskt drag som blev väldigt lyckosamt för Rögle. Och i slutändan ju helt avgörande.
Men jag håller med om att det var ganska förlösande hos de flesta supportrarna. För det fanns ju en del Oskarshamn-supportrar också.
Jo, men jag tror att liksom, hela inställningen till den här matchen har förändrats längs vägen. alla har nog längs vägen kliat sig i huvudet. Liksom. Vad är det som händer? Liksom? Kan inte Rögle manövrera ut Oskarshamn? Framförallt efter den här femte matchen. Där jag själv skrev liksom att det här var ett karaktärsprov. Men Rögle klarar inte det. Sen var det ju otroligt imponerande att plocka två segrar i det läget. Och på det sättet som de gjorde. För att någonstans så hittar de ju ett något som saknades i den femte matchen. Liksom ett lugn och ett tålamod.
Ja, vad hände där mellan match 5 och 6 i det mentala spelet? För någonting lyckades ju Rögle komma till rätta med.
Det har ju alla som har inlogg till hd.se kunnat läsa. För det berättade Linus Alin i några texter efter Oskarshamnsmatchen där uppe.
Ja, det var ju faktiskt intressant att lyssna till. Prata med framförallt Kalle Klang som berättade om detta. Då, att det finns olika sätt att hantera ett sånt här läge som Rögle var i inför den sjätte matchen. Man är storfavorit, man ska åka och spela på bortaplan. Är piskat att vinna för att undvika liksom ett slutspelsfiasko. Hur hanterar man den situationen inom gruppen? Och Klang berättade för mig att Rögle hade valt liksom öppenheten och alltså, ta tjuren vid hornen på så sätt att inte förminska situationen och prata om att ja, men, det här är som vilken match som helst, gå in med den inställningen och så, utan prata ut som Klang sa, finna ett lugn tillsammans och ta det därifrån istället för att minska stressen. Man kan ju i sånt läge också kollektivt liksom tona ner grejer och inte adressera riktigt vad som står på spel. Men Rögle valde andra vägen och det verkar ju onekligen ha varit rätt väg att gå, för spelarnas uppträdande i den sjätte matchen var ju ändå lite, alltså, förvånansvärt ostressat sett till vad insatserna var inför.
Rätta mig om jag tolkar fel här nu, Linus, men det du återger här nu som du också har skrivit om är ju ändå delvis något annorlunda än vad spelarna sa efter match 5 och tränarna, för de vill ju nästan få det till att nu är det Oskarshamn som har pressen på sig, vilket ju var lite tveksamt att lyssna till eftersom Oskarshamn aldrig i ett sånt här läge ska kunna få pressen på sig när de kvalade in som play-in och det skilde, vad var det, typ 30 poäng mellan lagen nästan i grundserien och Rögle vann. Det var klart att pressen låg på Rögle oavsett vad som har hänt i tidigare matcher, tänker jag.
Jo, men det är väl kanske två olika bollar. Det är väl det som man pratar utåt i det läget. På ett sätt var det ju rätt. Liksom. Nu var det ju ändå upp till Oskarshamn att ta någonting i mål och att förutsättningarna förändrades lite grann där. Men samtidigt jag tycker jag ändå det är intressant det här att man väljer att lyfta blocket och ja, men lite visa sig sårbar, eller man ska säga, med hockeymiljön har väl inte alltid varit särskilt vädjat till de mjuka värdena. Att man faktiskt vågar lyfta på det och erkänna någonstans liksom att det sitter mellan pannbenet. Det är lätt att bara säga, men sätt pucken i krysset för helvete liksom. Och förminska att det handlar om det. Men det är väl vettigt i det sammanhanget också att prata om det. Och jag tror ju att det har varit, som jag började med, att jag tror att det här favoritskapet har tyngt dem på olika sätt. För att ni alla har ju sett de här spelarna under grundserien och det finns ju ganska många man kan peka på som man kan säga att ja, men han spelar inte sin bästa hockey just nu. Han ser inte helt harmonisk ut. Han ser inte ut och tycker att detta är superkul, och det är ju inte alltid så kul när man har en jävels press på sina axlar. Det är en tuff situation att bära.
Sen borde ju Rögle kunnat stänga den här matchen tidigare sett till förutsättningarna inför och styrkeförhållanden som ska liksom råda mellan de här två lagen. Men man behöver ju också väga in frånvaroläget som en parameter i det hela som Rögle har haft. Nu tappar Oskarshamn mycket folk inför under näst sista matchen och inför sista matchen. Det ska man också ta med. Men de spelarna som har saknats i Rögle till och från i den här kvartsfinalserien har ju varit bärande spelare. Egentligen med Tambellini, med Bristet, med Brittén. Sund på backsidan och så vidare.
Jag tror personligen att Leon Bristedt faktiskt har varit oerhört mycket mer saknad än vad man kunde tro från början. Rögle har så pass starkt lag ändå, men just med tanke på hur spelet blev under många matcher. Han hade kunnat med sina snabba vändningar, vridningar, teknik ändå hittat andra lösningar, tror jag, när det gick knackigt.
Ja, men det är ju en mönsterbrytare, men det är samma med Tambellini ju. Alltså, om du kollar på Rögles trupp inför den här kvartsfinalserien och tänker okej, vilka får inte gå sönder? Vilka är det viktigaste att de har på planen? Ja, men det är väl de två plus Everberg som Osa kanske. Nu glömmer jag säkert någon.
Anton Bengtsson.
Det är väl det gänget som Rögle behöver. Och då rycka ifrån grundseriens poängstarka spelare i Bristet och deras liksom interna skyttekung i Tambellini. Det är klart att det är någonstans så får det en effekt, även om återigen det är liksom ingen så här överhängande ursäkt för att Rögle inte kunde reda ut detta på färre antal matcher, men det behöver trots allt vägas in i helheten.
Ja, men jag håller med och lite inte. Det har vi ju förstått att de har haft strul bakom kulisserna med sjukdomar och annat. Och det är klart att det får konsekvenserna av de allra bästa spelarna borta. Men jag tycker någonstans också att med liksom de otroliga skillnaderna vad gäller bredd i trupperna så är det lite ändå ett underkännande till liksom bakvagnen. Alltså de spelarna som är de tre sista fjärdedelarna i truppen. Liksom. Det är ju någonstans där de inte riktigt har orkat hålla upp nivån. De har liksom inte, Everberg har de gjort mål, så har det inte blivit några mål. De har inte haft någon liksom, som de brukar heta, secondary scoring alls. Så jag menar, jag tror att den bakvagnen, där är ju en hel del spelare som inte har så mycket slutspelserfarenhet. Där är rätt så unga spelare. Men när en spelare som liksom Marco Kasper kanske är den som har stått ut allra mest i den här serien, så är det i alla fall en signal för mig att det finns ganska många som egentligen borde vara före honom sett till liksom leverans i den här serien. Men det har knutit sig på rätt många håll i min känsla.
Efter match 5 då, när Rögle verkligen hamnade i det här pressade läget och var tvungen att vinna de två återstående matcherna, så pratade jag med Adam Tambellini och han använde just det här uttrycket att nu hade Rögle ryggen mot väggen, men att om man ska sammanfatta hans andemening var att nu prövas vår karaktär och det här ska vi verkligen klara av och gilla. Och det visade sig att han fick ju rätt i det där.
Ja, och det är ju alltså alltid väldigt lättare sagt än gjort. Men det var intressanta citat i den texten. Jag tror Tambellini sa också något i stil med att det är liksom det här de har betalt för.
Exakt,
och klara ut sådana lägen. Och det är intressant med en sån retorik också. Att det är lätt i ett sånt läge att gömma sig lite grann också ju. Och gå in i någon slags försvarsställning som spelare ju. Och det är ju såklart mänskligt också. Och försöka kanske lägga över det på någon annan lite grann. Eller så här försöka att ta bort press från sig själv. Tambellini i din text igen gjorde ju egentligen helt tvärtom. Han sa okej, nu sitter vi i det här läget. Vi har betalt för att lösa situationen. Det är därför vi är här. Det är därför vi alltså, är ansedda som ledande offensiva spelare i laget. Och det var ju också intressant. Vilka signaler skickar det internt? Jo, antagligen väldigt bra sådana. Istället för om Tambellini hade varit avvaktande och ursäktande i en sån intervju.
Tycker jag också är en faktor som vi inte har varit inne jättemycket på ännu, men det är också en faktor att Oskarshamn har lite grann fått Rögle att tappa konceptet. Alltså, jag tycker ju fortfarande att ledarna kanske kan ha varit i spetsen och lagt alldeles för mycket energi på att klaga på domarna och synpunkter på domarna. Vissa matcher har liksom bara stått och liksom gestikulerat och viftat istället för kanske behålla lugnet. Jag tycker att de här domarna har haft svårt med nivåerna har pendlat. Alltså det är inte domarna har inte avgjort någonting. Men de har haft svårt med nivåerna. De har pendlat upp och ner. Och tycker att de har haft liksom en lite märkligt sätt att leda matchen. Någonstans är de faktiskt. Det handlar om ledarskap på isen också. Liksom man kan skicka signaler genom att ta en diskussion ibland. Står man liksom och viftar liksom bort med dig, upp med dig. Så det skickar liksom märkliga signaler. Jag tycker liksom att deras ledarskap inte har varit helt klockrent. Men inte heller Rögles. Liksom. Så mycket energi kan man inte lägga på domarna. Oavsett hur usla man tycker att de är.
Alltså det var ju intressant. Och det pratade vi väl om förra podden, det här med signalerna som skickades på presskonferenser för Cam Abbott till domarna och så här. Och det var ju väldigt medvetet såklart, men man kan ju dra det ett steg längre också och undra, okej, vad blir följdeffekterna av det? Då hamnar ju fokus på det istället för liksom egna prestationen också. Sen fick ju Cam Abbott säkert en effekt han hade önskat i den efterföljande matchen, där Rögle ju fick flera utvisningar med sig. Men ni är med på vad jag menar. Det är liksom, okej, var ligger den stora favoritens fokus? Och det känns ju som Oskarshamn gärna ville ta fokus från alltså det spelmässiga till andra grejer. De här, alltså, ja, men lite bråk och tjafs och få Rögle ur balans för att fokusera på annat än deras egen prestation.
Fredrik Olofsson sa ju det själv efter någon match. Det är liksom ett jävla gnällande från deras bås oavbrutet. Det är klart att man som underdog kör man ju nog och flinar lite åt det. Det känns nog rätt gott när den stora favoriten liksom är lite ur balans där och lägger mycket fokus. Så kan man ju också säga, jag vet att många Rögle-supporter tycker att domarna har ett klappkass. Men sista matchen är det ju, blev Oskarshamn ganska hårt straffade. Där är några utvisningar, framförallt den som Rögle gör mål på, som är väldigt, väldigt tveksam. Så att, jag vet inte. Det känns som att Rögle har inte kommit upp i nivå, men jag tycker det är inte domarna heller riktigt. Det har kränkt fram och tillbaka. Vissa matcher, tuffare bedömning, helt plötsligt så regnar det lite ut. Vissa matcher känns det som att det är nästan ett periodiskt ut. Liksom, och alla har stått med fyra ryggsäckar och försökt bara... Dennis Everberg framför mål, det var nästan liksom komiskt att se i vissa sekvenser på hur mycket man får lov att göra utan att bli utvisad.
Om vi nu då ändå ska plocka fram vilka spelare som till slut klev fram och räddade säsongen faktiskt för Rögle. Vilka nämner ni då?
Ja, det börjar du då nu.
Nej, men det är väl svårt att komma. Du har säkert också tänkt säga Dennis Everberg, men jag skulle säga att jag ägnar en del av min krönika i Oskarshamn senast, för jag tyckte att det var så talande syn. Liksom, vi satt där nere vid Rögle-klacken och han petade in det här 4-2. Och istället liksom för vild glädje så stirrar han med liksom galna ögon upp och bara knöt högernäven och slog den i plexit. Liksom. Och de ögonen symboliserar väldigt mycket för mig. Bara liksom Rögles mentala inställning där, att de var där för att göra ett jobb. Och lite grann samma igår, att man liksom slöt sig och bestämde sig liksom för att det här ska hem. Så Dennis Everberg var ju monumental i de två sista matcherna.
Det är han. Alltså om man tittar på match 6, Daniel Saar med sina 2 mål, 2 assister. Spelar också en väldigt avgörande roll såklart. Den första Kent Hemblini gjorde också ett mål där. Visserligen otroligt fint framspelad av Extol Jonsson. Men pucken ska ju in och det är det Rögle har haft strul med under den här matchen. Sen ska vi lyfta fram ett par bubblar också. Alltså Marco Kasper har vi nämnt som någonstans har gått i bräschen för det här. Men jag tycker framförallt i match 6. Adam Edström visar vägen med sitt fysiska spel. Tar liksom duellerna, tar alla närkamper och är väldigt drivande för Rögle varje gång han är på isen. Så en liten så här doldis i honom. Jag tycker att han steppar upp på ett föredömligt sätt i ett sånt utsatt läge. Och sen har jag faktiskt även, som man kanske inte tänker på, men jag följde Ryan McKiernan i match 6 och 7 med liksom nyfikna ögon. Jag tyckte att det brann i dem. Och han har mycket slutspelserfarenhet. Han liksom gick i bräschen på ett annat typ av sätt. Han liksom eldade igång supportrarna vid något tillfälle i Oskarshamn. Han liksom åkte runt och gnabbades, alltså det här psykkriget. Han var liksom, han hade taggarna ut i de här två matcherna. Jag tror mycket handlar om hans rutin, att han har varit i många av de här typen av lägen tidigare under karriären i många olika ligor. Så att han i de här två sista matcherna, när han kom in på 6 backar, tycker jag har, kanske inte spelmässigt, men på ett annat vis har han också visat vägen på sitt sätt.
Ja, men för att haka på det så tror jag att jag stod efter någon match och sa att alla måste liksom lägga lite mer på bordet. För det var ganska många som kändes små, som att ledande spelare i grundserien, Lucas Ekstol Jonsson till exempel, har sett tveksam ut. Liksom, inte riktigt sett ut som att han tycker att det är skitkul. Men Brian McKinnon gjorde ju precis det. Han utstrålade att det här är kul. Mm. Det här är glädje, vi ska vinna detta. Mm. Och det behöver inte liksom vara att man radar upp 23 passningar på bladet. Men både han och Adam Edström, som du nämnde, liksom, de la ju lite mer på bordet. Och det var ju precis det som Rögle behövde. Att det kom folk från liksom, de tre sista fjärdedelarna och stoppa upp lite mer glädje, attityd, inställning, rätt inställning.
Mm. Och såklart Kalle Klang.
Tänkte komma till det.
Ja, får vi inte glömma. Det är inget lätt läge för en så ung målvakt att komma in i ett läge, alltså situationen där, okej, räddar inte jag det här laget till, alltså är jag inte väldigt, väldigt bra så är säsongen över. Och var så pass kall i form av att han inte hade stått på ett bra tag innan. Och då gå in och vara liksom en vinnarmålvakt i två matcher. Det säger väldigt mycket om den killens skalle, tycker jag.
Jag är medveten om att jag ska säga nu kanske jag kommer att få mothugg av hos er. Men jag måste ändå få lyfta detta. För jag tycker att det är faktiskt rätt anmärkningsvärt. Det är så att Kristoffer Rifalk avslutar grundserien. Kristoffer Rifalk inleder de fem första kvartsfinalmatcherna. Sen sätts han åt sidan. När allting ska avgöras, ställs på sin spets, då lyfter Cam Abbott in Kalle Klang i match 6. Okej, då reder de ut det. Och sen så ska det avgöras en gång till. Då fortsätter han med Kalle Klang. Och så minns jag tillbaka ett år i tiden. Då plockade Cam Abbott bort Kristoffer Rifalk i sista finalmatchen och sätter in Johan Gustafsson. Alltså det här skapar någon slags av fundering hos mig. Är inte Kristoffer Rifalk de riktigt stora matchernas målvakt? Eller jag vet inte. Hade nu Rögle torskat match 6 då? Vad hade folk sagt om Cam Abbotts målvaktsval då? Alltså, ja, det skapar vissa frågetecken hos mig. Nu tycker jag att Kalle Klang har gjort det fantastiskt bra och i match 7 där när Rögle leder med 2-1. Precis gjort mål, en minut lite drygt senare. Så får ju Joakim Thelin ett jätteläge att kvittera. Och Klang ut med vänsterbenskydd och lyckas parera den och även returen. Så Klang är ju verkligen en målvakt för de här absolut tuffaste momenten. Men jag kommer inte från målvaktsfrågan här.
Nej, den är superintressant. Men retoriken och valen hela säsongen har ju varit att Rifalk är nummer 1. Du får hoppa in och ta några matcher ibland, Klang. Man nästan fick ju väl till slut stå 2 matcher i rad i grundserien. Men bara hoppa in i enstaka matcher. Jag tycker det är ju liksom historiskt har Rifalk visat att han är de stora matchernas man. Han har ju avgjort liksom, tog Oskarshamn till SHL till exempel i en sjunde avgörande match. Men jag tror att Klang verkligen har satt griller i huvudet på tränarna. Om de inför kvartsfinalserien såg framför sig en semifinal så tänkte de nog Rifalk i de flesta matcherna. Men nu skulle jag inte bli förvånad om de står 2 var. Alltså, Klang har ju verkligen satt griller i huvudet på tränarna, det tror jag.
Förstå mig rätt här nu. Jag är inte ute efter att dissa Kristoffer Rifalk. Rifalk är en fantastiskt bra målvakt. Men just själva valen i de momenten har ändå förbryllat mig något.
Ja, men kanske att man väntade någon match för länge. Man kanske skulle haft Rifalk i, eller Klang i den där i någon match tidigare. Men som serien utvecklade sig och Rifalk släppte någon enkel puck där och när Rögle hamnade i läge så var man väl framme vid ett vägskäl att det var dags att byta och sen skötte Klang resten liksom. Så att,
Det måste ju ändå i Rifalks huvud, jag ska inte säga brinna, men det måste ju vara sjukt stor besvikelse att sätta sig åt sidan när det väl ska avgöras.
Jag vet inte, alltså jag tycker också när Klang i den här match 6 står när Rögle lyckas vinna och sen så kom man in från sjunde match. Man kände att saker och ting fungerar. Alltså hur mycket vill man ändra då som tränare? Alltså då sitter du i ett läge där du vill ändra så lite som möjligt. Alltså jag har väl svårt att säga att Kristoffer Rifalk inte skulle inse tankegången hos tränarna där.
Men alltså, han är ju också en jättestor vinnarskalle. Det är klart att Rifalk räknade med och trodde att han skulle stå när det, saker och ting skulle avgöras. Men om man ser till gången, så, alltså, jag är ju inte förvånad av att man ställer Klang i match 7 också. Med tanke på hur det gick i match 6.
Det handlar ju också om, precis som du snackar om, Ryan McKiernans liksom attityd utåt, eller hans liksom blickar. Klang har ju också en otrolig liksom attityd i de här när det skulle avgöras liksom. Det syntes ju rakt hela vägen på Klang att han älskade situationen uppe i Oskarshamn när han vann den, och samma igår. Han har ju, även om man inte ser ansiktet bakom gallret, så har han ju otrolig liksom utstrålning. Hela han utstrålar att jag ska vinna detta.
Ja, och det tog vi upp i något avsnitt för någon vecka sedan eller ett par veckor sedan, det här med att Klang trots sin unga ålder har varit i sådana här utsatta lägen tidigare under sin karriär med Kristianstad när de spelar för att hålla sig kvar. Där det stod jättemycket på spel också. Och då var han ju ett monster för dem. Och egentligen rädda kvar Kristianstad själv. Så att han vet ju inombords att okej, allt ställs på sin spets. Då vet Klang om att han tenderar att reda ut sådana lägen helt enkelt.
Men i min skall är det också så, när du refererar till Oskarshamn tidigare, Daniel, att Rifalk har ju också visat det, att han är där i zonen när det väl ska avgöras. Så att det var därför jag inledde med att säga att jag kommer nog få en del mothugg här. För jag förstår era tankegångar, men jag står fast vid att det ändå förbryllar mig något, detta. Att det har hänt igen, inte bara under finalen i fjol, utan det händer igen.
Men titta på ett långt slutspel. Alltså i förra säsongen stod Rifalk alla matcher fram till sista finalmatchen som Rögle förlorade, när Gustafsson kom in ju. Nu står man ju uppenbarligen i ett annat läge där man känner att man har Klang också, som bevisligen kan gå in och göra skillnad för dem och vara en faktor.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Man har nu två målvakter att välja på och kasta in kanske den man känner verkligen är hetast. Även om Rifalk fortfarande säkert är liksom någon slags etta, tror jag ändå, i tränarnas huvuden, så står man i en annan situation. Och är det fler matchserier här nu som går långt, så är det ju en jättefördel för Rögle.
Men föreställer detta då att det kan ju bli något liknande igen om Rögle hamnar i underläge i semifinal, kanske i en final. Blir det Kalle Klang då som kommer att få ta de avgörande matcherna igen? Mm. Kanske.
Ja, vem ställer man i första semin? Alltså det är också kittlande tanke. Och hur går tankarna där? Då vill man ju säkert ha... Okej, byter man ut Klang som har vunnit två raka matcher och är liksom het på alla sätt och vis? Eller känner man att nu vill vi ha upp Rifalk och inte igång kanske, för att han är ju igång, men vi vill in honom i den här matchen, in honom i semifinalserien. Det är ju superspännande.
Ja, liten spaning liksom på målvaktstemat. Kalle Klang, han är ju, vi har snackat om honom i tidigare under säsong liksom. Han är ju lite osvensk, om man får säga det
uttrycket. Ja, det kan man lugnt säga. Ganska rejält osvensk.
Alltså, han har ju säkert gjort sig lite obekväm internt med liksom tuffa uttalanden, men den killen har gjort en resa vad gäller liksom att vara profil i laget. Så att han börjar ganska långt bak i kön. Så att han är väldigt långt upp på liksom bland de största liksom favoriterna. Liksom sen när han åkte av isen igår och hela publiken sjöng en Kalle Klangs sång liksom. Det är inte så vanligt att målvakter, han har en utstrålning som går rakt genom gallret och ända upp på ståplats. Han är en av de största profilerna, ska jag säga, i det här laget. Han, en av de mest populära spelarna.
Ja, han är på väg att bli en av de största publikfavoriterna. Faktiskt. Har börjat den resan och är på väg mot just det.
Men han symboliserar ju så mycket också av det här totala icke-nervositeten som inte existerar. Han är helt orädd och bara tar sig an vilka uppgifter som helst och vet att publiken är där och har hur mycket press som helst på mig. Men det här, jag och publiken, vi är ett här nu och de ska verkligen få någonting av mig. Det är ju någonstans så han tar sig an uppgifterna.
Ja, men det går liksom en osynlig liksom lina mellan ståplats och Kalle Klang som man aldrig riktigt kan sätta fingret på, men det är ju fascinerande. Här och nu kan jag liksom inte komma ihåg om Rögle-publiken har liksom sjungit en sång om en målvakt sen liksom Kenneth Johanssons dagar på detta sättet. Och det, då är vi tillbaka på 91, alltså för 30 år sedan. Shit.
Sen, före Linus tid, va?
Ja. sen så ska vi... Jag är också imponerad av Klang i de här två matcherna. Jag säger inget om det. Skrev under på det ni har sagt också, men Vi behöver också väga in det vi sa tidigare. Att okej, Klang kom in i match 6 och 7. Vad hände med Rögles spel då? Kranen i egen zon vreds åt. Man släppte till färre lägen. Rifalk har ju varit betydligt hårdare ansatt under kvartsfinalserien. Tycker jag i alla fall.
Sett ja, nej.
Ja, jag tycker ändå det om man summerar alltihop. Om du tittar på antal skott och sådär. Jag tyckte att Oskarshamn skapa ännu fler lägen än då många av de tidiga matcherna när Rifalk stod.
Ja, kanske. I vissa matcher tycker jag ändå många matcher har sett ut så att Rögle har skapat mer och att det har dykt upp spelvändningar som då Rifalk först fick ta hand om. Ja, men då kanske rätt. Det är svårt att summera 7 matcher så här.
Vi kanske måste se om dem.
Ja. Ja, men han kom ju in i ett läge där han liksom hela laget bestämde sig. Men, och han var ju också en av de spelarna som ledde den förvandlingen.
Ja. Detta kan bli ett historiskt långt poddavsnitt. Så jag hoppas att ni är ute på halvmara nu. För det är mycket kvar fortfarande och vi är redan uppe på 40 minuter här nu.
Shit.
Någonstans har vi nämnt ordet semifinal under de här minuterna. Och det är kanske dit vi ska ta oss nu. För det väntar ju en sån.
Ja, vi kan väl bara precis snudda vid... knyta ihop säcken med kvartsfinalserien, men titta på vilka som har faktiskt gjort flest poäng för Rögle under de här 7 matcherna. I topp finns då Daniel Saar, mycket tack vare sina 4 poäng som han gjorde i match 6. Han har gjort 7 poäng på de här 7 matcherna. Ekstol Jonsson, 6 poäng. Kemmelainen har gjort 5, 1 plus 4. Everberg då 4 poäng, varav 3 mål. Och sen Tambellini, 4 poäng på sina 5 matcher. Och ska jag också nämnas, tycker jag, att Ludvig Larsson står på 2+2 på 7 matcher.
Intressant.
Jag vill bara nämna också lite plus minus statistik. Det är ju, om vi tittar på vem som toppar den, så är det Ted Brithén och Ryan McKiernan på +3 respektive +2. Men de har bara spelat... 5 matcher. Av de som har spelat 7 så är faktiskt Mattias Sjögren, Dennis Everberg och William Malindo, alla också +2. Och tittar man i botten av den statistiken av de som har spelat mycket, så är Stål Lyrenäs -3, Kemmelainen, Sund och Tambellini. Både Stål Lyrenäs, Sund och Tambellini bara spelat 5 av matcherna, men de är alla -2. Och sen av de, vill jag också nämna, av de som har spelat mycket, om statistiken stämmer här, så är det 2 spelare vad jag kan se i Rögle som inte har varit inne på något mål bakåt i 5-5. Vill ni gissa?
Som inte har varit inne på något mål 5-5? Oj.
Marco Kasper.
Oj. Han har varit inne på någon.
Mattias Sjögren. Jag har varit inne på 2 framåt, 0 bakåt i 5-5. Och även Oliver Tarnström. Han har inte varit inne på något mål framåt 5-5, men heller inget bakåt enligt SHL-statistiken. Så vi får anta att den stämmer ju.
Okej.
Okay. Ja, det var de ledande spelarna som till slut var längst upp i poängligan också.
Det var ju det. Färjestad.
Färjestad. Färjestad. Karlstad. Ja, det blir en annan typ av matcher i det för Rögle. Färjestad slutade väl sexa i grundserien om jag inte minns fel. Men sen dess har det hänt en del uppenbarligen. Ja, det började lite innan grundserien tog slut med en ny tränare också. Och det, han, Thomas Bitell, verkar ju ha satt fart på stjärngänget.
Känns lite som, jämfört med Halta kanske Rögle ett rätt många grader sämre lag då. Men när Cam Abbott kom in i Rögle 2017 och höjde kravribban rejält och fick liksom bitar att börja falla på plats. Det känns ju som att Mitell har gjort det också. Förutsättningen har funnits hela tiden, men det där lagbygget hängde inte riktigt ihop någonstans förrän han kom dit och började skruva på rätt knappar. Nu ser de ju urstarka ut.
Jag pratade med Johan Ekberg på VF om Färjestads...
Värmlands Folkblad.
Precis, om Färjestads resa den här säsongen. Och sa just det att de var under grundserien liksom ett sökande lag. De hittade ingen identitet riktigt. Och det här med roller var i princip ganska flytande. Men när Mitell har kommit in har han varit väldigt tydlig med det också. Han har ju erfarenhet nu från coachuppdrag i Nordamerika. Varit nordamerikansk i sitt sätt att coacha laget. Har man haft en ledning, ja, men då har man satt liksom sin poängkring som har spelat liksom 7 minuter per match om man har behövt försvara någonting. Och det är ju lite intressant att man då går man hårt på de här defensiva spelarna till exempel. Sen, hur kommer Färjestad agera mot Rögle? Han var lite nyfiken på det själv, för att de har ju spelat otroligt fysiskt mot Skellefteå, Färjestad, just för att de kände att det är så de kunde matcha dem. Det är så de kommer att besegra dem, genom att gå hårt på det fysiska. Han var inte lika säker på att Färjestad kommer att trycka på samma knappar mot just Rögle.
Nej, Rögle har ju historiskt den här säsongen trivs ganska bra med, eftersom de är ett ganska kontringsskickligt lag och många spelskickliga spelare gillat när de kan ligga och lura mot lag som går stenhårt på dem. Så jag är också nyfiken på det. Också förvånad att se hur otroligt fysiskt de har spelat i den här otroligt sevärda kvartsfinalserien mot Skellefteå. Känslan är väl att förutsättningen finns för att det kan bli riktigt roliga matcher. Betydligt roligare matcher än mot Oskarshamn.
Men om man tänker så här då, när Rögle och Skellefteå har mött varandra, har det oftast varit frejdigt spel och spel som liknar varandra i någon bemärkelse. Skulle man se det så borde ju Färjestad trycka på samma fysiska knapp också mot Rögle i så fall.
Ja, men det är klart att de har hittat en modell som funkar för dem. Jag har ju svårt att tro att de ta sig an Rögle genom att liksom börja backa. Så de har ju hittat någonting här. Man ser ju att de har börjat liksom tävla om varje centimeter och åker hela vägen, när de kanske var lite bekväma i sitt spel innan. Så att jag skulle ändå bli förvånad om de byter strategi helt. Det kommer nog se ut ungefär som mot Skellefteå.
De har ju Fors i mål som har varit en jätte för dem. Framförallt om jag har förstått det hela rätt liksom i de sista matcherna här. De har Theodor Lennström som har kommit in på backplats som har gjort stor skillnad för dem. Berättar Johan för mig. Alltså sådana här back som lyser i varje match. Alltså,
var ruggigt bra.
Och sen har de ju på forwardsidan, och det har vi pratat om under hela säsongen. Alltså det laget de har på pappret på forwardsidan är ju brutalt bra. Alltså om de får träff på sin forwardsida så är den ju suverän. Med alla de här och fysiskt starka, stora, tunga forwards. Så det ska bli spännande att se hur Rögle hanterar den typen av spel i egen zon. För de kommer högst sannolikt att bli väldigt hårt ansatta och i egen zon, Rögle.
Alltså, det finns ju stor skillnad mellan lagen. Om man säger Rögles center, så är det där Adam Tambellini som egentligen inte har varit center innan. Det är Butén som har med sina problem in och ut ur laget hela säsongen. Ludvig Larsson som har varit center men som har lyfts ut på en kant. Och så liksom en Mattias Sjögren som är en konstant för dem, som är superstark. Man jämför med Feisters.
Och Brady Ferguson finns ju där också.
Ja, Brady Ferguson också, som inte liksom har fortsatt, tycker jag, att ta de kliv han har gjort innan. Ganska ganska svag kvartsfinalserie från honom. Om man jämför liksom med Färjestads besättning där med Linus Johansson och Rydal och De La Rose. Alltså med ruggig centeruppsättning som liksom är någon slags central linje med, som är otroligt stark.
Det låter på er som att Färjestad kan bli en ganska svår motståndare för Rögle.
Ja, men ett Färjestad med självförtroende, ett Färjestad i liksom, de rider ju på en våg just nu som under nästan hela säsongen så har de ju bara funderat på vad det är som är fel och de har blivit tränare och det har varit liksom kristempel på Färjestad. Nu har allt det där vänt. Nu är Färjestad på väg uppåt. De har självförtroende, de slår ut Skellefteå.
Med 4-2 i matchen ska vi säga. Varav den sista matchen 5-0.
Ja, några är tomkasse.
Men ändå.
Absolut.
Så att det är verkligen skilda förutsättningar. Det är skillnad på att möta ett Färjestad som tvivlar mot ett Färjestad som gör dem utsatta. Och det känns ju verkligen som att det är fallet just nu.
Och den aspekten att de är liksom svensk hockeys, en av svensk hockeys allra största kolosser. Liksom, en av de största liksom, klubbarna med störst vinnaregenskap. När i tuffa tider kan det ju vara en belastning. Men nu blir det ju som en rullande sten. Liksom. Djävulskt publikintresse. Det kommer att bli en jätteutmaning för Rögle. Detta.
Under säsongen så vann Rögle och Färjestad två matcher var, tror jag det var. Men det kanske betyder ingenting i det här läget.
Nej. Lite mindre, det är nog ingen faktor i sammanhanget skulle jag säga.
Nej, Oskarshamn är det lag som Rögle tog alla flest poäng mot av alla i grundserien. Så att, ja.
Det betyder inte så mycket när det väl kom till kvarten.
Nej, jag tror Skellefteå hade väl ett bra facit mot Färjestad grundserien också. Det har varit många sådana. Leksand hade ett superfacit mot Oskarshamn.
Vilket bara ytterligare bekräftar att serie en sak, slutspel en helt annan sak.
Helt rätt, chefen.
Vi har touchat detta med skadeläget i Rögle när vi har gått igenom kvartsfinalserien. Men det är väl så att Leon Bristedt ser ut att vara på väg tillbaka, vilket ju då såklart är en jätteförstärkning för Rögle när det sker. Sen är det ett par till. Tony Sund har varit borta och sen har vi också Oskar Ståhl Lyrenäs.
Mm, ja, det surras ju en del att Rögle har haft en del sjukdomar i laget. Att det är det som har, att folk har spelat liksom på gränsen i matcherna, kommit till spel sent och sådär, snarare än skador. Nu såg jag Tony Sund i förbifarten i arenan igår. Så jag vet inte om det är sjukdom eller skadekänning där, men det är så liksom surret går i alla fall. Sen Rögle har ju valt att inte ge några liksom ytterligare information om sitt frånvaroläge under slutspelet. Så vi får ju rapportera det vi ser och det vi hör. Men som du sa i början där igen, Bristedt har ju varit på is. Både på värmningen och träningspasset innan, var Daniel?
Jag var ute på träningen i måndags och då dök han upp. Och jag var på matchvärmningen tisdag. Nu var ju det båda två. Både passen liksom med typ 6-8 utspelare. Inte någon riktigt träning liksom. Men vad jag kunde se så var han liksom inte, han var inte ute och kände på grejerna. Utan han såg ut och trycka på så mycket det gick. Han var med lite när han spelade 3-3 och så vidare. Och han har ingen tröja som indikerar liksom att man inte får röra honom. Så att, med några dagar till under bältet, han är ju tveklöst liksom på väg tillbaka, så är väl ändå, utan att veta någonting, stalltipset att han finns med i en första semifinal.
Ja, det är väl, om vi tillåter oss själva att spekulera, smäll mot huvudet.
I match 2, va?
Ja, precis.
Det såg ut som han, jag vet inte vad som hände, det var i alla fall en närkampssituation.
En tackling, helt enkelt.
Ja. Och sen då nu borta helt och hållet från träningar under den första tiden, sen tillbaka successivt. Det handlar väl om då, gissar jag, att man ska testa olika former av belastning och se så att det inte blir några bakslag för Bristedt i den resan. Och det är väl därför också att man inte kastar in honom i match 7 här, för att man Och nu gissar jag bara återigen, men för att man inte har fått liksom definitiva svar på hur han har svarat på den här ökade belastningen. Men jag tror som du, Daniel, om han inte får några bakslag så är ju stalltipset absolut att han, det är stor sannolikhet att han är med i semifinal 1.
Blir ju också, kan vi bara nämna i förbifarten, kanske en lite speciell match för Lukas Ekeståhl Jonsson och Wojtek Mosik som ju ställs mot sitt förra lag här i SHL.
Just det.
Mm. Och vi ska till Karlstad, Daniel.
Ska vi?
Det ska vi.
Vi ska ut och åka bil igen.
Vi ska åka bil och vi ska åka långt. Ja, det var trevligt.
Ja, det var påsk, va?
Resemässigt hade man ju kanske föredragit Göteborg, men nu ska vi till Karlstad. Det kommer bli skitkul.
Det kommer bli grymt roligt. Ja.
Men innan ni åker dit så är det ju en match i Ängelholm.
Det är det.
På påskafton.
Just det.
Mm. Det är den första, så vi får fokusera på den först.
Vi tar en match för taget.
Ja, det får ni göra. Men ska vi släppa själva spelet för en stund här nu?
Tycker du?
Eller ska vi ta lyssnarfrågor som kanske kopplar det till spelet?
Nej,
eller?
Vi kan vänta med lyssnare.
Ja, för det finns ju saker och ting som börjar röra på sig till nästa säsong också. Det har rört på sig ett tag nu. Men vad har vi där? Du avslöjade ju en nyhet, Daniel, igår. Också.
Exakt.
Ja, idag vill här nu.
Mm. Jo, men det är ju Rögle är mitt uppe i sin säsong. Men samtidigt så skrivs det ju kontrakt till höger och vänster inför nästa säsong. Och det är väl att vänta lite omsättning på backsidan i Rögle. Det är en eldrös backa som sitter på utgående kontrakt. Lukas Ekeståhl Jonsson, Wojtek Mosik, Valtteri Kemmelainen, Samuel Johannesson. Det är väl de, va?
Mm.
Och det är väl rimligt att anta att de kanske försvinner alla fyra. Och kunde berätta eller avslöja igår kväll att enligt mina källor så ska Rögle vara i det närmaste överens eller till och med helt påskrivet med en back från Skellefteå som heter Michael Kaplan. Som väl är 27 år, slog igenom för svenska publiken. Han gick på spelade universitetshockey i 4 år. Fick ett NHL-kontrakt, gjorde bara 5 matcher. Gjorde väl dryga 100 matcher i AHL innan han kom till Sverige. Och Västervik i Allsvenskan. Gjorde en succé-säsong där, blev sett till någon slags... Ja, men var en av de bästa backarna i Allsvenskan. Plockades upp av Skellefteå, spelat där denna säsongen. Snittade dryga 19 minuter i slutspelet. Skellefteå har mycket backar på kontrakt nästa säsong och har en tradition att vilja satsa mycket på sina egna. Så att det blir ingen fortsättning där. Men enligt vad jag förstår så kommer hans hockeyframtid att finnas i Ängelholm.
Du som har sett honom spela en hel del här nu också då. Vad säger du att det är för typ av spelare?
Ja, men det jag har sett i slutspelet tycker det är en allround back som man kan lita på. Ja, men tvåvägsback. Jag tycker han har varit jättebra i den här serien mot Färjestad. Det känns som en... Om man då tänker på Rögles lagbygge och tänker sig att liksom Samuel Jonsson, William Wallinder och Allen Lesson som kommer tillbaka, så ser väl jag framför mig att man kanske har en back 5, 6, 7 i ett utgångsläge och att man behöver 4 liksom, toppbackar. Och Tony Sund har förlängt sitt kontrakt, så han är väl rimligtvis... Han eller liksom, om han det är han eller William Wallinder. Men det ska ju in liksom 3 toppbackar och jag gissar att Kapla är en av de 3 backarna då.
Men han är ju inte den enda som är på gång till Rögle till nästa säsong.
Nej, Örnsköldsviks Allehanda har skrivit om att Rögle ligger långt fram i jakten på deras back David Bernhardt som väl vann backarnas poängliga i Allsvenskan. Så jätteduktig back. Där finns, jag vet inte om det finns något förbehåll där att han har förlängt sitt kontrakt med Modo. Är det så att de går upp så skulle det kunna vara så att han inte kommer loss. Och sen Anton Lindholm som har spelat i NHL och KHL har Hockey News rapporterat om att Rögle ligger långt fram i kön på det. De uppgifterna har nått även mig att Rögle ligger bra till i den matchen.
Mm, han är 27-åring från Skellefteå och kommer närmast då från Minsk, Dynamo Minsk i KHL. Har även spelat i Colorado då för i NHL och för Skellefteå i SHL då. Och lite landslagshockey och så vidare.
Ja, men det är ju verkligen en dokumenterad spetsback. Det är halva SHL som är ute efter honom. Skellefteå vill ha hem honom. Leksand sägs vara med i matchen. Och, så det är väl en av de här när liksom KHL-fönstret stänger. Det är kanske en typ av back som inte hade hamnat i Sverige om Putin hade skött sig.
Mm. Och sen då Kim Rosdahl. Och det har vi ju pratat om tidigare. Att han också är på ingång.
Han har vi sett lite nu.
Han har vi sett lite. Det känns ju som en...
En jättevärvning.
Ja, verkligen. Tycker han är... Det är en sniper och det är en lite nasty forward. Han kommer att passa in i det här gänget.
Ja, och alla ni som har varit och sett i Catena Arena och sett övriga matcher, streamat dem, så ja, ni vet vad han går för.
Kan han leverera i en annan miljö än med Karlqvist och Olofsson då, tror ni?
Det tror jag ändå. Men det är ju, det är väl en gissning bara. Men det ser ju inte ut som en spelare som... Det är klart att han måste få en omgivning. Någon som kan spela fram honom.
Men får han sådana passningar som han fick av Fredrik Olofsson av någon i powerplay igår, då smäller det.
Ja, lite sån här omdiskuterad värvning också. Eftersom han har ett tungt Malmö-förflutet. Jag vet att det finns, som alltid i de övergångarna, supportrar som tycker att man inte ska värva därifrån.
Det finns de som inte är helt överens med hur bra en spelare än är, så nej, tack men nej.
Jo, men och det är väl, jag tycker liksom den aspekten måste få finnas också. Hockeyn är ju väl liksom, det är väldigt kapitalistisk verksamhet idag liksom. Man själv hejar på ett fotbollslag i England. Jag hejar på Everton och jag vill inte se en spelare från Liverpool i Everton. Alltså det är...
Hur lyckades få in Everton här?
Ja, men det den liksom känslorna måste man också få ha plats för. Man kan inte säga att det är fel liksom.
Så att om Everton skulle försöka få in Salah så skulle du säga nej. Aldrig i livet.
Aldrig i livet. Jag skulle inte vilja se honom. Nej, fy.
Känns ju inte så sannolikt kanske, men det är en annan diskussion.
Ja, det är en helt annan diskussion.
Ja. Har vi fler Silly-namn uppe på den berömda tapeten? Den grönvita tapeten?
Nej, det är väl någon som har Östin mål i DL, en forward som jag har tappat namnet på nu, som också sägs vara klar för Rögle.
Enligt
Aftonbladet. Det är väl det sista namnet som har. Men det kommer säkert att bli mycket mer av... Och Silly-tunnan.
Det var nära att det började med Silly-tunnan redan de här dagarna. Men det kommer nog att fyllas på i den tunnan vad det lider.
Jag tror det.
Mm. Ska vi ta lite lyssnargrejer nu då?
Ja, men kan vi ha. Jag har bara två stycken tror jag. Jag har fått ett mejl från Bertil Tvede. Och den medelsgoda Rögle-sporten vet att han en gång gjorde en låt om Rögle som hette Hip Hockey Rap. Jag tror vi är början på 90-talet.
Det är fortfarande innan Linus existens, va?
Existens? Det är väl kanske inte. Kanske medvetenhet kanske, men existens är det lite långt.
Och Bertil kan ju sin musik, så han skriver så här: hallå grabbar, angående trycket i hallen, och bara kort passus, så att vi har varit inne på det, att liksom trycket har inte, när det har kommit till 1500 åskådare, så har man inte upplevt att liksom trycket har blivit 30% bättre, snarare liksom att det inte har varit uppe på gamla höjder. Och då skriver Bertil så här: angående trycket i hallen, tänk på att det ekar mer i det tomma etaget som det var än när det är fullt. Publiken funkar ju som isolering, så ljudet studsar inte runt lika mycket. Därför kan det vara så att det hördes mer utan de 1600 människor som tillkommit. Det gäller ju att de också gör sig hörda. Sitter de tysta kan det nog ha hörts mer utan dem.
Mm-hmm.
Tyckte det var bara en intressant inlägg i den debatten.
Kan du be honom att komma hit och hjälpa oss med ljudnivån också i vår poddstudio, så att det blir bra?
Bertil ställer säkert upp.
Jag har dålig koll på detta med ljud och hur det studsar och hur det funkar i akustik och allt sånt och olika material där ljudet studsar mot.
Nej då, du redar det fint.
En väldigt intressant spaning.
Mycket.
Sen ska
mycket.
Vi nämna också, om vi pratar publiktryck, att det inte har varit på gamla höjder, så tyckte jag i den här sjunde matchen så var det liksom uppe och tassade på säsongshögsta faktiskt stundtals.
Ja, men det var ju tappara känsla. Jag tycker framförallt mäktigt liksom när tredje perioden börjar och 6300 människor ställer sig upp och liksom den supporten måste man som spelare kunna omvandla till rätt mycket bensin och självförtroende. Det ska bli intressant att se om trycket kan växa ett hack i liksom slutspelsmatch mot Färjestad.
Ja, det brukar ju vara sammankopplat med hur spelet på isen ser ut också. Det lärde vi oss mot Oskarshamn att funkar inte så bra. Ja, Rögle publiken har lärt sig att kräva mer av sina idoler. Så blir det inte bra spel mot Färjestad, då kanske vi inte ska vänta oss de höjderna från klacken heller.
Nej, det kan väl vara en poäng i det. Ska jag läsa ett mejl till?
Men det lät logiskt, det du läste upp här från vår lyssnare.
Fått ett mejl från Göran som skriver: hej podden, funderar på, detta kom för några matcher sedan. Funderar på, efter första kvartsfinalförlusten, hur mängden av läsande av era artiklar påverkas. Hade varit intressant att veta hur vinst respektive förlust påverkar läsandet. Jag känner ju själv att jag efter gårdagen, det var när man förlorat första hemmamatcherna, titta på inget annat än betygen för att förhoppningsvis finna usla omdömen. Något analyserande orkar jag i besvikelsens stund inte med. Hoppas ni inte mörkar siffror som Rögle mörkar skador. Smiley. Vänliga hälsningar, Göran. Oj vad dålig man är på att ta förluster.
Precis det här var ju det som den supporten sa när han kom fram till mig igår. Jag tror inte det var samma person här nu, men själva essensen, just det här att när deras lag förlorar, då vill man inte, nej, då klipper man, då stänger man av. Hur är det? Hur ser vi det på våra siffror? Gör vi det?
Ja, det gör vi ju. Det beror på, alltså det är skillnad på förlust och förlust om vi börjar där, tycker jag. Alltså för att säga så här, en vardagsmatch i november, Rögle spelar borta mot Luleå och förlorar med 3-1 utan någon större dramatik typ. Påverkar våra siffror negativt. De är lägre helt enkelt. Rögle förlorar med 6-0 mot Luleå. Och vi intervjuar Kamebot efteråt. Alltså när det har blivit stora siffror eller något som sticker ut. Då kan vi ha samma typ av, kanske till och med lite bättre än om de hade vunnit en sån match. För då söker, i min uppfattning i alla fall, söker folk svar, kommentarer på vad som gick fel helt enkelt. Man vill ha liksom någon som berättar och förmedlar det. Men de här vanliga, inom situationstecken, förlustmatcherna påverkar ju siffrorna så de går neråt.
Men vi har ju något slags, för det mesta kan man ju, vi ser ju exakt hur många som har klickat på varje artikel och det är mest intressant. Det finns väl något slags liksom basläge eller grundläge, vi vet på ett ungefär vad en artikel kommer att ge. Men det är klart att ytterligheterna är liksom en dassig torsdagsmatch eller lördagsmatch i Linköping och förlorar med 2-1 och det är bara helt grått. Så kan ju en sån artikel ha 4000 klick. Men smäller det till och Rögle slår Frölunda i Skandinavium med 3-0 så kan det ju liksom explodera och bli 18000 klick.
Precis. Och det är också så här, Rögle slår med 2-1 mot Linköping en dass i lördag. Men bara ta något ur hatten här. Kamebot kastar in en vattenflaska för han är missnöjd med ett domslut och vi intervjuar honom efter. Också kan vara 18000 klick. Alltså det är ju det. Alltså vad sker i matchen? Vilka händelser finns det som är intressanta som vi kan plocka upp och göra en vinkel på och sådär och ge till läsarna?
Så vi skulle egentligen kunna klippa vår bevakning på de här dassiga torsdagarna, lördagarna och bara sikta in oss på topparna och dalarna?
Nej, men vi tänker ju lite medvetet så när förlorar eller trött match borta så det är inte där vi jobbar ihjäl oss. Brottar de ner liksom Frölunda hemma en dag så då eldar vi ju betydligt mer, för vi vet att vi kommer få betalt för det. Det finns ingen anledning. Man känner lite det här förlusten kommer ingen att vilja läsa om, så vi behöver inte jobba ihjäl oss.
Nej, där finns ju vår stora utmaning i hur vår jobbar, alltså hur vi jobbar också. Hur kan jag få, efter en sån här Dassi Linköpingsmatch, hur kan jag få människor att ändå vilja läsa min artikel som jag ska skriva? Vad kan jag hitta för vinkel? Vad kan jag hitta för grej som gör det intressant trots att matchen kan inte vara så himla intressant? Och där får man ju, där kommer ju liksom ofta ingenting gratis till en, om det inte alltså händer något exceptionellt, utan där får man själv söka och leta efter. Jag gillar att leta efter statistik till exempel.
Nähe.
Alltså ni är med på vad jag menar, alla ni som lyssnar, att man får jobba hårdare på ett annat sätt då. Kanske inte med mängden texter, men att hitta det som kan vara intressant för er som läser ändå.
Och det är väl där, om man ska prata journalistik i 20 sekunder, så är det väl där liksom vår stora utveckling och utmaning har varit de sista åren. För liksom 10 år sedan så skrev man kanske bara en artikel rakt upp och ner och ställde några frågor om matchen och missat friläge, och så var det bra med det. Men idag så tävlar vi på ett helt annat sätt. Jobbar tycker jag 100 gånger hårdare med att paketera en vinkel som på något vis ska locka till läsning.
Får jag ställa en följdfråga till detta?
Det är bra.
Lite nyfiken nu.
Var du själv med i detta arbetet?
Jag jobbar ju också med det här.
Alltså nu en praoelev från Munka Ljungby.
Gärna. Låt mig få vara en praoelev från Munka Ljungby.
Ja, det behöver du.
Jo, eftersom jag lyssnar på att ni pratar om dassighet igen och ta det ordet med just Linköping som du har nämnt några gånger här, Linus. Skulle ni kunna säga, även om inte ni har plockat fram siffror på det, att vilka lag i SHL, okej, i slutspelet är en annan sak, men vilka lag i SHL drar flest klick, om man uttrycker det så, eller lockar mest läsning, och vilka lockar
Malmö
minst läsning? Minst verkar vara Linköping då, för det är det som ligger närmast i hans, i ditt huvud, Linus.
Ja, men Linköping, Brynäs, Oskarshamn, det tänder inte riktigt där.
Nej.
Ja, men Frölunda är min utfärdning alltid, oavsett hur det går. Frölunda matcherna är läsarna sugna på. Och
storklubbarna.
Ja.
Derby, Frölunda, även Färjestad.
Ja, Luleå också till viss del, om det finns, framförallt om det finns någon liten krok där. Och det finns det ju ofta i de matcherna.
Då låter det som att vi kommer att ha ganska hög läsning nu i den här semifinalserien. Det är Färjestad och det är näst sista serien fram till ett SM-guld.
Det är nog inget dåligt.
Dåligt för luften. Känner vindarna.
Dålig förutsägelse.
Abbott är också en bra dragare faktiskt. Ibland säger vi till Sätlin, ska skriva det här med Abbott. Ja, den kommer ha sina 10 000 klick.
Ja, då fick vi det utrett. Vad kul, tack för infon.
Tack själv.
Då vet jag vad jag ska lägga krutet på nästa gång.
Exakt.
Jag är ute och bevakar någonting.
Ska vi betrakta oss som i målkomna eller?
Ja, jag tror det. Vi har väl bara ett litet tack kvar att rikta, va?
Du ser ju vad det står på tavlan.
Till våra lyssnare. Aha. Och vågen.
Jag har skrivit vågen där.
Våg.
Stavat det på skånska.
Vågen.
Ja, bra. Bra. 4 plus.
Det är mer utvecklingspotential på den. Det är uttalet. Vågen försäkringsbyrå. Tack ska
ni ha. Du säger ju vågen. Vågen.
Pågen. Stäng nu det här.
Jag stänger det. Nu stänger vi. Tack för den här veckan. Vi återkommer om en vecka, och då är det ju faktiskt en hel del semifinalsnack. Det får ni inte missa.
Får jag säga en sista grej?
Ja.
En läsarkommentar från Hans som skrev efter en förlust. Detta måste vara en av Rögles sämsta matcher genom tiderna. När det gäller som mest producerar de som minst. Ingen som tar tag i något. Bara en grå massa som väntar på semestern. Alltså apropå perspektiv. Rögle spelar SM-slutspel mot Oskarshamn. Där är en 1-6 eller 3-10 mot Hanhals i division 1 i slutet på 80-talet som man glömde.
Du rankar dem lite längre ner.
Nej, jag tror inte det var det en av de sämsta någonsin. Nu är jag klar.
Okej, nu är du klar. Linus, är du klar?
Ja, jag ser fram emot det som kommer skall. Jag hoppas att alla ni som lyssnar tar rygg på vår bevakning i den här semifinalserien. Det ska bli väldigt kul att ta med er på den vår resa som vi också kommer göra.
Super! Tack för nu.
Hej!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.